CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nobelpriset i litteratur år 2020 går till den amerikanska poeten Louise Glück.
Ja, coronaviruset sprider sig snabbt i Stockholmsregionen. Det visar analyser av avloppsvattnet.
Gränsen på 50 personer i publiken på kultur- och idrottsevenemang ligger fast. Orsaken är den ökade smittspridningen av coronavirus.
En jättebesvikelse. Vi hade ju i stort sett räknat med att det här var klart med 500 personer.
President Donald Trump skrivs ut från sjukhuset. Besked nu ikväll.
Over the past 24 hours, the president has continued to improve. He'll receive another dose of remdesivir here today, and then we plan to get him home.
I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
Ja, med mindre än en månad kvar till presidentvalet i USA började det hetta till ordentligt. Vicepresidentkandidaterna drabbade samman i tv-debatt i veckan samtidigt som den coronasjuke Donald Trump skrevs ut från sjukhuset. Har han drabbats så lindrigt av smittan som han ger sken av? Och den förhatliga coronasmittan frodas även här i Sverige, där aviserade lättnader nu skjuts upp. Kommer drömmen om en stor familjs jul att gå i kras? Och tillkännagivandet av årets Nobelpristagare har dominerat nyhetsflödet denna vecka, där upptäckter som hepatit C och svarta hål har hyllats. Och litteraturpriset går till en smal amerikansk poet. Har Svenska Akademin blivit strykrädd efter alla skandaler? Ja, det är några av de ämnen som är under lupp i denna upplaga av Kvartals veckopanel. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Veckans panel är ett kärt återseende, för det är inte mer än drygt en månad sedan denna trio sågs här sist. Den består av Anna-Karin Wyndham, författare och doktor i pedagogik. Välkommen.
Tack.
Enna Gerin som är med oss på distans från Malmö. Du är utredare och biträdande chef på tankesmedjan Katalys. Välkommen där borta.
Tack, tack.
Och Dana Porkomelian, jurist och liberal skribent, sitter här bredvid mig vid bordet här. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, vi börjar med några korta nedslag som vi brukar göra från den gångna veckan. Trots rätt stora interna meningsskiljaktigheter lyckades regeringen enas om att skicka resultatet från den havererade migrationskommittén på remiss. Miljöpartiet fick in en del uppmjukningar av förslaget, något som oppositionen i form av Moderaternas Maria Malmer Stenegard och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson reagerade starkt negativt på.
Socialdemokraterna har gått från att säga att man vill minska antalet asylsökande drastiskt till att faktiskt vilja öka invandringen. Och i somras så stod det klart att man valde regeringsmakten framför en minskad invandring. Man ställde då sig bakom en urvattnad produkt som vi vet skulle leda till samma nivå på invandringen. Men inte ens den urvattnade produkten mäktar man med att nu stå bakom, utan man kapitulerar fullständigt för Miljöpartiet.
Ja, jag är rysligt upprörd. Det här betyder krig. Det är krig. Nu är det krig. Fullt krig i riksdagen. Det kommer vara fullt krig fram till valet och inte minst i valrörelsen 2022.
Ja, de sparade inte på krutet precis, framförallt inte Jimmy Åkesson. Anna-Karin Wyndham, överreagerar de?
Jag tycker det där språkbruket om att det är krig och sådär, det är bara tramsigt. Men å andra sidan, det som har skett nu i och med den nya överenskommelsen och det som kommer att remitteras är anmärkningsvärt. Och det är särskilt anmärkningsvärt i relation till vad som tidigare aviserats från Socialdemokraterna. Jag reagerade mycket på det Morgan Johansson sa i Aktuellt om att vi har ju städat upp efter Moderaterna, och plötsligt var den här öppna era hjärtantalet som Reinfeldt höll någonting som man inte höll med om längre. Och det, så som jag har tolkat Socialdemokraterna tidigare, så har man delat den visionen han gav uttryck för där. Problematiken är att en stor del av befolkningen inte har gjort det och fortfarande inte gör det.
Anna Jirin, det beskrivs ju här och var som att Socialdemokraterna liksom har vikt sig för Miljöpartiet. Är det så, eller är det en förenkling?
Ja, jag tycker det är en överdrift, de här reaktionerna både från SD och Moderaterna. Och det handlar ju om att migrationsfrågan är Sverigedemokraternas livsluft. De lever på att vara i opposition mot migrationen, och det finns liksom ingen gräns för hur restriktiva de kan tänkas bli, bara de lyckas upprätthålla den här rollen i svensk politik. Och det spelar ju ingen roll att Sverige redan har gått från den mest öppna och generösa asylpolitiken i EU till den mest restriktiva och hårda under den här regeringens tid vid makten. Och det spelar ingen roll att nästan alla förslag som har kommit ut från Migrationskommittén innebär att man behåller den här, eller skärper den här restriktiva migrationspolitiken vi har haft de senaste året. Utan Sverigedemokraterna kommer ju liksom ändå att rasa och förklara krig mot något enstaka lite generösare förslag som MP lägger fram, och som inte egentligen ens har en riksdagsmajoritet bakom sig. Så för att man helt enkelt till varje pris vill framställa regeringens politik som mycket, mycket mer generös än vad den faktiskt är.
När du säger den mest restriktiva i Europa, så är ju det är ju väldigt omstritt. Man talade ju om att man la sig på EUs miniminivå samtidigt som till exempel Sverigedemokraterna, när de la fram sitt förslag till migrationspolitik, så sa de att det här, det är EUs verkliga miniminivå. Stämmer verkligen det där att Sverige har lagt sig på att vi skulle ha EUs mest restriktiva politik?
Ja, alltså på många områden, exempelvis kommer vi ha jumboplatsen inom EU när det kommer till korta uppehållstillstånd. Det är bara Danmark, endast Danmark, som har kortare uppehållstillstånd än Sverige enligt det här förslaget som ligger. Så Finland, Nederländerna, Belgien, Italien, Storbritannien, Frankrike, alla har mycket mer generösa och längre uppehållstillstånd för de som får då tillfälliga uppehållstillstånd.
Så på sina håll och kanter kan det vara mest restriktivt. Vad säger du, Dana, om frågan som stort, så att säga, är den här reaktionen från oppositionen rimlig, givet vad det var för förändringar?
Givet vad det faktiskt var för förändringar tycker jag inte att det är en rimlig reaktion. För om man faktiskt tittar på det förslaget som nu S och MP har kommit överens om, så är det två saker man kan se. Det ena är att de här gymnasieungdomarna, om man ska kalla dem för det, att de får 12 månader på sig att få ett jobb istället för 6 månader, och att de då ska ha det här jobbet i ett år för att få för att kunna förlänga sitt uppehållstillstånd. Sen är den andra skillnaden att om det är så att man har ett tillfälle ett uppehållstillstånd men saknar skyddsskäl kanske efter 2-3 år, då kan man ändå få möjlighet att stanna i Sverige på grund av vad man kallar för särskilt ömmande omständigheter, det vill säga att man har rotat sig väldigt mycket i landet. Och med tanke på hur mycket upprop på sociala medier som händer när unga personer, unga pojkar från Afghanistan har varit här i 5 år, skaffat flickvän, har ett jobb, är uppskattade, och så blir det sådana här gråtreportage när de blir hemskickade och det står en svensk familj och vädjar för att de ska vara kvar. De här förändringarna riktar ju sig egentligen mot dem. Så sett till vad som faktiskt har förändrats tycker jag att det är alldeles för stora trummor. Men jag tycker att Morgan Johansson absolut dribblar bort bollen när han menar att men vi städer egentligen upp från den gamla regeringen. Det är ni som har gjort att vi har den här liberala flyktingpolitiken. Medan deras egna statsminister stod 2015 och sa mitt Europa bygger inga murar.
Så de var överens egentligen i praktiken om öppna era hjärtan-linjen?
Ja, det är självklart att de var det.
Men han säger ju också, Morgan Johansson, att den här gymnasieeftergiften då, det är ju en del av problematiken att man hela tiden bygger in nya undantag i det man säger sig stå för. Och då säger han, ja, vi var ju egentligen överens där också, men för att verkligheten har ju ändrat sig, och då får vi också ändra i lagstiftningen då, eller i villkoren som vi sätter upp. Men verkligheten har ju ändrat sig på väldigt många punkter sedan man gjorde det här första undantaget. Och då föreslår jag att Morgan Johansson tar sig en titt i andra områden också och ser vad måste vi göra för förändringar för att anpassa där.
Mm. Vi går vidare till en annan nyhet från veckan. Vårdappen Krys metoder för att rekrytera patienter till sina nyöppnade fysiska vårdcentraler får kritik från andra delar av vården. Bland annat så möts de som vill ha recept förnyade på Kry av budskapet att de måste lista sig hos Kry för att använda den tjänsten, vilket skulle kunna strida mot patientlagen. På så vis har Kry lyckats få 10 000 patienter att lista sig hos företaget, något som i normala fall skulle ta många år enligt bedömare. Så här berättar Ylva Sandström, ordförande distriktsläkarföreningen i Stockholm, för Sveriges Radios Studio 1.
Ja, det som hände var att i början av förra veckan så började jag få mejl från kollegor på privata vårdcentraler och om att de hade förlorat väldigt mycket patienter och att det dök upp patienter i deras reception eller på telefon som ville boka tid och som då visade sig vara listade på Kry och de hade inte fattat det.
Ja, är detta vilseledande av vårdappen Kry, tycker ni? Anna Gerin först.
Ja, det är otroligt vilseledande. Först har de ju byggt upp det här systemet av digital vård och att man kan få recept digitalt. Och sen när de börjar öppna sina egna vårdcentraler, då liksom lurar de in människor till att listas till deras fysiska vårdcentraler på det här sättet. Och människor som kanske har sin husläkare eller sin vårdcentral i sitt närområde tappar sin plats där. Och det kan ta flera år för dem att få tillbaka sin plats då i sitt eget område som de gått till i många år. Så att, självklart så försöker Kry använda alla kryphål som går för att ta en större andel av den här vårdmarknaden och öka sina vinster.
Dana, Kry var ganska, jag ska inte säga ångerfulla, men de var i alla fall ganska ödmjuka. De sa, vi lär oss och tar till oss och så vidare. Det är lite krokodiltårar så att säga. Jag tror att de hade räknat med det från början.
Ja, men det är självklart att det är krokodiltårar. De är väl medvetna om vad de gör. Det är ju inga, liksom högstadieelever som sitter och programmerar de här apparna. Och jag har ju läst lite och tittat lite och då verkar det ju som att om man ville förnya ett recept så var det så här, tryck på den här stora knappen och sen så är det några finstilta saker under som man inte läser och så ping så är man listad där istället. Så ja, de är ju absolut medvetna om hur de utformar det visuella. Så det är klart att de räknade med en otrolig tillströmning. Sen så, det är ju så här kapitalism fungerar. Man vill ju att folk ska köpa ens produkt. Det de har gjort är ju inte olagligt, men det är osmakligt.
Vi har släppt in kapitalismen i vården. Anna-Karin, är det här resultatet?
Alltså, kapitalismen går inte ut på att lura folk kanske primärt att köpa en produkt. Det är det de gör här.
Och det tycker du också?
Det är osmakligt tycker jag. Det här handlar ju i grunden också om att människor, patienter, vårdtagare ska ha handlingsutrymme och välja vilken vårdinrättning som man nyttjar. Och det valutrymmet, handlingsutrymmet missbrukar och förstör Kry när de gör så här. Och jag tycker också att det är krokodiltårar och det låter oss klingar så falskt när den här mannen ifrån Kry säger att vi tackar så mycket för återkopplingen och vi ska förbättra det här och så. Det är mycket märkligt att detta har skett så snabbt och så många människor som har blivit drabbade.
Bakläxa till Kry från panelen. Vad vill du säga när jag släpper in dig?
Nej, men jag tycker att allmänt att Sverige och vi svenskar måste liksom sluta vara så här otroligt naiva i relation till de här privata vinstjagande välfärdsbolagen. Och att det inte är någonting konstigt. Det är självklart att Kry kommer att försöka leta kryphål och använda alla sätt de kan för att öka sina vinster till aktieägarna, för att Kry är ju ett aktiebolag och det är det aktiebolag gör. Och då får vi sluta vara naiva och liksom inse att om vi släpper in den här formen, organisationsformen, bolagsformen i vård, skola och äldreomsorg så kommer vi få sådana här effekter. Så att jag tycker verkligen vi måste skärpa till oss som samhälle.
Fast det är ju faktiskt så att kvinnan i distriktsläkarordförande där säger ju att det är inte alla av de privata aktörerna som beter sig så som Kry har gjort. Capio nämner hon som ett exempel som inte alls har betett sig. Däremot Kry nyttjar alla kryphål. Vi kan se exakt samma fenomen som det Enna beskriver vad gäller etableringen av friskolor. Där det är regelsystemet så att säga som har byggt in den här typen av kryphål. Så i det fallet, i den aspekten håller jag med Enna om att man måste se över regelverken så att man inte har den här naiva inställningen när man öppnar upp för fler aktörer. Men att ha fler aktörer i sig är inte fel tycker jag.
Bakläxa åt regelverken. regelverket och de som inspekterar det samt åt Kry som utnyttjar regelverket till max då. I veckan har vi kunnat höra hur Stockholmsbörsen mitt under pågående pandemi i måndags nådde en ny rekordnivå. Dana, hur ska man förstå det?
Ja, man ska väl förstå det som att oavsett vilken kris som drabbar världen så är det viktigt att komma tillbaka till business as usual. Precis som att man inte kan lamslå länder hur länge som helst så kan man inte lamslå ekonomier hur länge som helst eftersom att hela vår samhällsstruktur är uppbyggd på en levande ekonomi där vi köper och säljer och handlar med varandra. Så jag är inte förvånad över att det gick ganska fort för marknaden att återhämta sig.
Emma?
Jag håller inte alls med Donna. Alltså, det här är ju det yttersta beviset på att börsen lever sitt eget liv och att den börjar bli helt frånkopplad den reella ekonomin.
Men hur kan den vara det då? För det borde den inte kunna vara.
Jag kan förklara det. Sedan finanskrisen 2008 har hela penningpolitiken varit inriktad på att just dopa och hålla finansmarknaden under armarna med till exempel extremt låga räntor genom att man skapar kopiösa mängder liksom pengar och pumpar in i systemet för att hålla det vid liv och hela tiden hålla det att liksom slå nya rekord.
Men ämna att pumpa in kopiösa mängder pengar och pumpa upp det har ju sina andra konsekvenser på marknaden. Det går inte bara att pumpa in hur mycket pengar som helst och saker fortsätter att vara lika mycket värda.
Jo, men alltså, visste du till exempel att finansmarknaden reagerar negativt på om den reella ekonomin börjar gå bra? Så att om arbetslösheten sjunker och hjulen börjar snurra, då blir finansmarknaderna oroliga för att räntorna kommer att höjas och att alla de här stödhjulen kommer dras undan. Och det är därför nu vi ser att det går väldigt bra för börsen när vi har en stor kris, för att vi kan inte låta bankerna och finansmarknaden kollapsa. För det skulle ju skapa en ekonomisk härdsmälta. Så att under krisen så pumpar vi in och dopar marknaden. Det är ju därför
vi
slår
rekord.
Ja, men
det är för att vi ska få en ekonomisk återhämtning.
Vi får släppa in Anna-Karin också. Vad tänker du om det här?
Nej, men jag ser det ju också som att det här är en effekt av att börsen går på bidrag på något sätt. Va? Givet de miljarder som har pumpats in av statsmakt och politiker. Och det kan ju finnas goda grunder för att göra det i det läget vi befinner oss i. Men om det nu är så som vi småningom pratar om corona och så vidare, om vi får en ny våg av det slag som vi är på väg in i, vad gör vi då? Finns det då resurser att dra in lika mycket, lika många miljarder till för att hålla det här igång? För allt det man befarade skulle ske med arbetslösheten eller stängda industrier, stängda fabriker, stängda företag, det skedde ju, men man lyckades ta sig över det och genom det, genom de här bidragen. Men finns det resurser att fortsätta på bred front?
Jag tänker att det skedde och när det var på väg att ske, då gick börsen ner. Och nu kanske de här börshandlarna tänker att det ser ljusare ut bakom, bortom horisonten. Anna, är det inte därför börsen går upp? För att de faktiskt gör en bedömning av att det kommer på lång sikt och medellång sikt så kommer det att se lite bättre ut. Även med sådana där saker som arbetslöshet.
Nej, men jag tycker ändå att det är väldigt märkligt att när arbetslösheten går upp så mycket, när hushållens ekonomi är så otroligt osäker, att vi ser till exempel bostadspriserna gå starkt framåt och starkt uppåt. Jag skulle nästan säga som att vi har en situation där finansmarknader håller vårt samhälle som gisslan. Det är en slags utpressningssituation. Om inte vi som samhällen eliminerar alla deras risker och gör allt i våra makt för att liksom börsen hela tiden ska slå nya rekord, då hotas vi med en total kollaps av ekonomin. Och jag menar bara att på lång sikt är det här en väldigt ohållbar situation. Finansmarknaden måste liksom tyglas och den måste spegla den reella ekonomin.
Sista ordet till dig, Dana, sen ska vi vidare, för det här är faktiskt ett kort ämne.
Nej, men alltså, jag håller verkligen med om att finansmarknaden håller samhället gisslan, för att utan att finansmarknaden och bankerna fungerar, då kollapsar ju hushållens enskilda ekonomi. Och utan att hushållen arbetar så kollapsar ju finansmarknaden. Alltså det du beskriver är egentligen bara en beskrivning av hur samhället ser ut. Så jag förstår inte riktigt vad det klagas på.
Okej, men då får vi vara svaret skyldig och gå vidare till vårt sista lilla kortämne som handlar om Danmark, som ju fortsätter att sätta hårt mot de kriminella gängen. Det senaste utspelet från landets järnlady, får man väl kalla henne, den socialdemokratiska partiledaren och statsministern Mette Frederiksen, kom i tisdags och går bland annat ut på att förbjuda förbjuda dömda brottslingar från att delta i nattlivet om de brott de är dömda för har begåtts i den miljön. Samt att ge polisen möjlighet att förbjuda umgänge på särskilda platser, exempelvis en parkeringsplats eller utanför ett köpcentrum, under en begränsad tidsperiod. Så här sa Fredriksson.
Där var kriminaliteten får fatt, där ska polisen slå ned. Därför föreslår vi att polisen framöver ska kunna införa ett enligt uppehållsförbud för alla personer på bestämda städer i en avgränsad period.
Mm. Det är hårda bandage får man säga i vårt södra grannland. Anna-Karin, tror du att det här är rätt väg även för Sverige?
Ja, det tror jag. Att, jag kan säga ärligt att hade en socialdemokratisk ledare i Sverige talat så hade jag lagt min röst på den personen. Därför att det här är också någon slags... Hon talar väldigt ärligt och hon säger det system vi hade tidigare, så som vi bedrev utlänningspolitik som det heter i Danmark, tidigare fungerade inte. Det var fel, vi måste göra om, vi måste tala om tingen så som de verkligen är. Och det finns någonting, det är liksom lite frisk luft att andas på något sätt.
Men det här handlar ju för sig inte om utlänningspolitik då,
nej,
utan det handlar om kriminalpolitik.
Det handlar om hur man tar hand om och bemöter de människor som finns i landet och ser till så att det blir ett vi av den gruppen. Hon talar ju om vi och dem på ett annat sätt än vi som vi danskar eller nya danskar, utan det handlar om laglydiga danskar och icke-laglydiga danskar. Mm.
Dana, vad säger du om det här förslaget?
Alltså jag tycker att det ska inte löna sig att vara kriminell. Och därför så uppskattar jag verkligen den debatten som har om kriminalpolitik som har kommit upp i Sverige det senaste året väldigt kraftigt. Och därför tycker jag att det är väldigt bra och viktigt att vi lägger fram förslag som gör det olönsamt och väldigt jobbigt och svårt att leva som kriminell. Men sen så tycker jag också att man måste titta på varje förslag och se vad leder det här till för effekter. Så om man tittar på det här förslaget, ja, att man tillfälligtvis inte ska få vistas på en viss parkeringsplats, det tycker jag är lite ihåligt. Ja, men då flyttar man väl ner till lekplatsen istället, eller så flyttar man ner till bakgården eller så här.
Men är inte tanken att de inte ska vara på platser där det rör sig mycket andra människor som då känner sig otrygga, så att de får vara någonstans där de inte stör andra då i så fall?
Jo, men och det är ju det greppet hon tar, att det handlar inte bara om att märka ut de som begår kriminella handlingar, utan också om att skydda de människor som bor i dessa områden så att de kan röra sig fritt på gatorna utan, eller komma hem från jobbet sent utan att vara orolig för att gå upp till sin trappuppgång och liknande. Mm. Mm. Och att ta tillbaka våldsmonopolet och visa vem som har hand om det.
Jag ska ta på tal om det ett exempel där hon talar om att de som befinner sig på en sån här plats då, där polisen har utfärdat umgängesförbud, de ska få böter på 10 000 kronor som om de inte betalas ska tas ut genom kontant avräkning. Hon säger att de misstänkt kriminella ska få lämna ifrån sig dunjackorna, klockorna och guldkedjorna. Anna, ser du några risker med att nästan förnedra då blir det ju, eller de kommer i alla fall att känna sig förnedrade, de som utsätts för detta?
Ja, alltså jag håller med Dana. Alltså, om man hittar kreativa och nya sätt som är rättssäkra, som verktyg som man kan använda sig av att sätta dit de här gängkriminella och göra det så svårt som möjligt för dem att hålla på med sin kriminalitet, så välkomnar jag det. Men det är just den här, det måste ju vara effektivt, det måste fungera och det måste också vara på något sätt rättssäkert. Och jag har inte kollat på de här förslagen noggrannare, men det känns ju som att man mer och mer rör sig mot en polisstat, och man bara är misstänkt kriminell. Alltså, hur kommer det vara för de som drabbas då av den här vad ska man säga, omvända rånet från polisen, där polisen ska liksom ta dina saker och din
återtagande
jacka och
kanske man får säga, om grejerna var rånade från början.
Jo, precis, men det är ju samtidigt, det är ju misstänkt, alltså det kan ju också då hända mot människor som inte alls har kriminalitet att göra.
Anna-Karin,
faktum är att hon säger inte att 10 000 i böter och om du inte har de cashen på dig så tar jag din jacka eller din guldkedja, utan hon sa så här: 10 000 i böter och om du därtill har skuld till det allmänna redan, då sker en avräkning genom att vi exempelvis tar dunjackan eller guldkedjan eller den dyra klockan.
Det är lite som kronofogden.
Och syftet i det, säger hon, är att de här symbolerna är någonting som fungerar som magneter för yngre syskon till de som befinner sig i området. Och det har vi ju i Sverige, polisen vittnat om och socialtjänsten vittnat om, att vi har väldigt unga människor som går in i kriminella gäng med lockbeten av just den typen av attribut som Mette Fredriksson talar om. Så helt fel ute är hon inte.
En sista ja och nej fråga till er. Kommer det här bli ytterligare ett exempel där svenskar förfasar sig över de vulgära och brutala danskarna för att några år senare genomföra samma sak? Ja eller nej?
Ja.
Ja.
Anna, vad tror
nej.
Du?
Det, nej, det där har vi ju släppt för länge sedan. Nu är ju Danmark den stora förebilden.
Jaha, vad frågar
jag? Så då är svaret ja då i så fall. Att vi kommer också genomföra... Du menar att vi inte ens kommer kritisera dem för det här, utan vi genomför det bara
nej,
utan
alltså, kritik? Nej, jag tror inte någon förfasas längre över det som sker i Danmark. Utan istället har ju den offentliga debatten har ju helt vänt. Nu är ju Danmark inte någonting man förfasas över.
Det är ett
en slags förebild, ja, precis. Ja,
då hade jag lite rätt i min krönika
här om veckan.
När Danmarks sak blev vår. Då har vi klarat av veckans korta ämnen. Det var väldigt spännande. Och innan vi går vidare till våra lite längre ämnen så vill jag gärna påminna er som lyssnar om att Kvartal är ett ideellt projekt vars syfte är att förbättra och fördjupa vårt offentliga samtal i Sverige. Den här verksamheten bedrivs alltså inte i vinstsyfte utan den är helt beroende av att en del av er i alla fall som lyssnar och tycker om vårt utbud bidrar efter egen lust och förmåga. Och vill ni veta mer om hur ni kan hjälpa oss med att hålla kvartalsskutan flytande så finns det en hel del information på vår webb under fliken Stöd oss som ni hittar genom att klicka på menyn uppe i högra hörnet på sajten eller så surfar ni direkt in på kvartal.se/gava. Men nu ger vi oss i kast med veckans första huvudämne.
Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2020 års Nobelpris i kemi gemensamt till Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna för utveckling av en metod för genomeditering.
Nobelpriset i litteratur år 2020 går till den amerikanska poeten Louise Glück.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program.
Det har ju som vanligt vid denna tid på året tillkännagivits vilka som tilldelats Nobelpriserna i kemi, medicin, fysik, litteratur och så fredspriset som kom idag fredag. Om vi börjar med det färskaste då, fredspriset, tycker ni att World Food Program var en värdig vinnare, Donna?
Alltså jag saknar, varje gång en organisation får ett pris så saknar jag att se individer som man kan hänga upp goda exempel på och som man kan idealisera och som man kan fördjupa sig i.
Typ Aung San Suu Kyi.
Ja, eller Shirin Ebadi till exempel.
Bättre
exempel. Så visst, det känns som ett väldigt safe card. Man ger det till World Food Program. Det finns ingen person att kritisera. Det är ett gott syfte, så här, men lite fantasilöst kanske. Välförtjänst. Ja, fantasilöst, ja.
Vad säger Anna?
Ja, det är väl viktigt ibland också att uppmärksamma organisationer som gör stora saker för mänsklighetens utveckling. Så att jag har inget problem med om det är en organisation eller person. Tycker det verkar som ett bra pris, eller en bra pristagare.
En spännande spekulation var ju om Donald Trump skulle kunna få priset, även om ingen på allvar naturligtvis trodde det. Men samtidigt måste man ändå säga att han har ju medverkat då till avspänning med Nordkorea, ett historiskt fredsavtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten samt faktiskt brutit med USAs långa tradition av att starta krig utomlands. Hade det varit, Anna-Karin, fullständigt uppåt väggarna med Trump som fredspristagare?
Kanske inte mot bakgrund av det du beskriver, men jag tror att kommittén som utser pristagare här inte skulle våga det alldeles oavsett av just det skälet att när man lyssnar in sig på pristagaren idag så får man försöka och söka och söka för att hitta någon kritikpunkt mot den här organisationen. Det enda jag fann i det jag lyssnade in tidigare idag handlade om att det har varit lite kritik mot hur man transporterar den här maten eller så, hur man får fram den. Och så det känns ju precis som man sagt tidigare som ett säkert val och som ett val alla kan ställa sig bakom. Vi vill ju inte att någon ska vara hungrig och så vidare.
Mm, och jag menar, de gav ju fredspriset till Obama innan han ens hade.
Jag skulle vilja kommentera lite på Trump där. Alltså så här, det du säger, det är ju helt korrekt. Mm. Alltså han har ju faktiskt, oavsett vad man tycker om honom personligen, genom sitt lite särskilda och vulgära sätt lyckats komma överens med andra lite speciella och vulgära människor. Men det får man sätta lite i relation till hur hans politik har missgynnat eller söndersmulat andra typer av relationer, såsom ekonomiska relationer och relationer och avtal när det kommer till miljö, när det kommer till internationell rättvisa, hur han fördömde internationella brottmålsdomstolen efter att de ville göra en utredning om trupperna i Afghanistan. Så när det kommer till den fria världen och relationen till den fria världen, så tycker jag att han har backat relationerna väldigt mycket under sin tid, medan han på andra ställen har avancerat.
Mm.
Så det tycker jag att man får ta in som en motpol när man pratar om Trump och fredspriset.
En annan risk är ju naturligtvis att man utnämner någon som sen visar sig vara en riktig plågoande. Aung San Suu Kyi är ju ett exempel på någon som alla älskade, men nu då mot minoriteten i hennes land har hon ju betett sig, eller i alla fall låtit saker hända. Vad säger du, Anna? Är det mest riskfritt att ge det till en fin organisation?
Ja, förmodligen. Men jag tänkte på Trump, att en anledning varför han heller inte skulle kunna få det nu är ju för att de är mitt inne i en valrörelse och det är val om några veckor.
Ja, den hade varit konstig.
Ja, det hade varit mycket märkligt att blanda sig i det amerikanska valet på det sättet genom att prisa honom, tänker jag.
Mm, vad sa Dana, du ville komma till?
Jag skulle vilja lyfta upp Emmanuel och Jennifer som vann Nobelpriset i kemi.
Just det, det var alltså gensaxen CRISPR som har en liten svensk koppling också.
För jag tror det var så att Emmanuel forskade på universitetet i Umeå.
Mm. Stämmer.
Yes, det var Emmanuel, inte Jennifer. Bra. Mm. Och jag tycker att den här gensaxen är så himla, himla häftig. De har ju varit favoriter nu i 8 år. Och det är så bra att de fick det nu. För att det de har tagit fram är ju mer eller mindre som att skiftnyckeln inte existerade. Och sen så har man uppfunnit skiftnyckeln och lagt den i verktygslådan. Det är liksom revolutionerande. För man kan ändra den genetiska uppsättningen. Inte bara på växter, men också på djur och på arvsmassa och även på människor. Mm. Så ett exempel som jag hörde var att man kan göra så att ris inte tar upp tungmetaller, vilket är ett jättestort problem.
Behöver man inte skölja bort arseniken längre?
Ja, men lite så. Och sen så finns det den etiska aspekten också. Hur man kan försvara att ändra DNA hos embryon exempelvis. Att man går från att sålla bort oönskade sjukdomar eller till och med oönskade funktionsvarieringar till att bestämma ögonfärg och hårfärg och kanske nyans i hyn, att det blir liksom nästa steg. Det tycker jag är en intressant fråga, men å andra sidan, ni vet ju att jag är väldigt liberal. Så.
Ja, men vad säger ni andra som kanske är mindre liberala? De etiska aspekterna är ju intressanta, Anna-Karin, i det här. Sen är inte jag man nog att liksom gå in på djupet egentligen vad man skulle kunna göra med det här.
Nej, men det är precis som Dana säger, det finns så många saker som är intressanta med det priset. En del är ju att det är en så ung upptäckt. Mm. Alltså det är 8 år sedan de gjorde den här forskningen, jämfört med upptäckter på 60-talet kopplat till svarta hål och så vidare, som också belönades. Men vad gäller de etiska dimensionerna, så är det väl så här att med forskning, att när det är en upptäckt av den här magnituden som har ett så brett användningsområde som gensaxen har, så följer givet också med en enorm mängd av etiska frågor där inte det finns ett svar egentligen, utan där det måste till i varje fall man tillämpar det göras någon slags etisk prövning. Mm. Och det har vi ju system för, men med forskningens framsteg kommer nya etiska frågor, och det här är ju ett utmärkt exempel på det.
Anna, om vi ska svinga oss vidare till litteraturpriset, så tilldelas det då en amerikansk anemisk poet som inte ens kultureliten tycks vara så bekant med. Har någon av er läst henne innan?
Mm-mm.
Nej, faktiskt inte.
Men jag vill ändå reservera mig lite mot det där med att hon är så väldigt smal eller oläst. För att om man tittar på vad hon har för track record på priser och så tidigare, så har hon ju fått i princip alla stora, Pulitzerpriset och så vidare, någon Book Award, vad nu heter. Och,
Booker.
Ja, precis. Mm. Och hon har även tilldelats Tranströmerpriset i Sverige under detta år.
Men ändå, det verkar inte räcka för att få folk att läsa henne.
Men det är inte så många människor som läser.
Nej, så är det. Men om vi ändå var inne på det här temat med riskfria pristagare, var det här, givet alla skandaler som har drabbat Svenska Akademin, var det här liksom så liten risk man någonsin kan ta?
Ja och nej. Alltså, visst, det är inte så kontroversiellt kanske pris som förra året med Peter Handke som var en av pristagarna och så. Men samtidigt är det ju inte heller, vad ska man säga, för bokbranschen är det ju inte så jättebra med de här lyrikpriserna. För jag läste någonstans att då brukar bokbranschen sälja ungefär en tiondel av vad de skulle sälja när det är romanförfattare. Mm. Så att det, rent kommersiellt är det ju inte något publikfrieri.
Du är intresserad av dig för marknaden.
Jag tänkte också på det. Marknadsvåldet.
Men så att det är ju rätt så smalt allmänt med lyrik inom litteraturen. Så att ja, på ett sätt försiktigt, på ett annat sätt smalt.
Liksom. Har ni någon favoritpristagare som ni faktiskt hade läst när det tillkännagavs? Jag har väldigt få i mitt CV, men ni kanske har fler. Är det någon som ni tänker, det var så himla kul? Nej, ivriga huvudskakningar.
Nej.
Nej. Ja, vadå, har det typ aldrig hänt att ni har läst den här Nobelpristagaren?
Jag väntar
innan?
Fortfarande på Astrid Lindgren.
Ja, då får du vänta länge, för jag tror inte man kan ge det till en omkommen, avliden person, va?
Då väntar jag på att regelverket ändras.
Ja, vem vet. Ja, till sist i det här...
Har det hänt dig någon gång?
Ja, det har jag hänt en gång faktiskt.
Vem var det då?
Det var Kotsi, för jag skulle åka till Sydafrika. Och då läste jag på lite, alltså... Då kollade vad de hade för författare. Och så läste
jag vet en. Jag hade hört en sång av Bob Dylan innan.
Ja. Ah.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Kolla. Ja,
så belästa ni är. Till sist i det här segmentet, som blir lite kort ändå, såväl Svenska Akademin som Karolinska Institutet har ju, som vi var inne på, plågats av skandaler de senaste åren. KI hade ju delansvar för Macchiarini-affären och Svenska Akademin behöver väl knappt påminna om allt som hände där. Tror ni att för vi i Sverige, för oss är det ju så självklart att det här är liksom världen stannar och alla tycker att Nobelpriset är det finaste man kan få, men kan det vara så att anseendet ändå är i dalande? Vad tror ni?
Nej, det tror jag inte. Nej. Inte på det hela taget så. Däremot kan det vara intressant att se hur det blir i år när den här balansen inte följer med. För det är ju lite ett kinderägg på något sätt med Nobelpriset. Att det kommer pris tillkännagivandet och sen är det ceremonin och så är det banketten som alla kan följa med och titta. Och det finns någon slags ringarna på vattnet effekt av det där i att hur grandios det är, hela är. Men det kanske är från vårt svenska perspektiv vi uppfattar det så.
Förmodligen. Ja. Jag tror inte man sitter liksom runt
Nej, självklart inte.
Och tittar vad har Silvia på sig.
Jag tillät mig att vara lokal.
Vad, Anna, du räcker upp handen där borta i Malmö.
Nej, men alltså jag tror inte de naturvetenskapliga Nobelpriserna i kemi, fysik och medicin har skadat så mycket av de senaste årens turbulenser. Men däremot så har ju min respekt, och jag tror att väldigt många andras, för just Svenska Akademin och litteraturpriset är skadats liksom, och störtdykt egentligen de senaste åren. Och då tänker jag ju på de här Svenska Akademins anseende har ju skadats av de här märkliga turerna med forum och ja, den våldtäktsdömda konstnärliga ledaren där, Jean-Claude Arnault, men också det sättet som man har hanterat den ständiga sekreteraren Sara Danius som är bortliden och så vidare. Så att det tror jag har påverkat väldigt många liksom anseende för litteraturpriset. Men jag tror också att jag kanske överskattar den här betydelsen av de här skandalerna just på det här internationella planet. Jag tror att det är mest här i Sverige som man har tagit till sig av den här väldigt tragiska dokusåpan. Till exempel så årets Nobelpristagare i litteratur, Louise Glück, hon verkar ju till exempel inte ha känt till de här skandalerna i detalj. Enligt vad hon säger.
Först Dana, sen Anna-Karin.
Ja, alltså sen så får man ju också lyfta att litteraturpriset och fredspriset är ju så mycket enklare att politisera än vad priset i fysik och kemi och matematik och ekonomi är. Och det gör ju också de här två områdena extra känsliga och extra viktiga att slå vakt om och hantera med en enorm professionalitet. Och där har ju vi misslyckats. Och också då att man har, och som du sa, vi har gett fredspriset till personer som inte förtjänar det eller verkar det vara riktiga, det kom fram att de var riktiga rötägg. Så det behövs absolut en renovering i Svenska Akademin för att man ska komma tillbaka lite på det här neutrala planet som man var på innan de här skandalerna hände.
Sista ordet till dig, Anna-Karin, i detta.
Jag tycker de får också poppa upp till kännagivandet för Nobelpriset i litteratur. För
han verkar lite ledsen.
Ja, det går ut och ser glad och stolt ut över det som tillkännages. Och det gäller också de andra som ställer upp där på rad och svarar på frågor. Då Mats Malm inte tar dem. Att man får ju se ut som om man är glad över den institution man företräder och stolt över det namn som läggs fram. Och den känslan fick i alla fall inte jag igår, ej heller förra året kan jag lägga
till. Såg ni klippet på när priset delades på ett halvkorrupt sätt mellan Harry Martinsson och Eivind Jonsson? Han såg både stolt och glad och rolig ut. Men det var då.
Och han hade mörka solglasögon.
Ja,
också.
Det var väldigt speciellt. Vi svingar oss vidare till nästa ämne i kvartals veckopanel.
Sverige har lämnat de låga nivåer som präglade sommaren. Den här ökningen har inte varit dramatisk, men trenden går åt fel håll.
Vi har ju sett en ökande virushalt i avloppsvattnet under de senaste veckorna. Och då har vi ändå följt den här utvecklingen sedan i april.
Regeringen har inhämtat Folkhälsomyndighetens bedömning, och den bedömningen är att det just nu inte är lämpligt att göra förändringar. Begränsning av allmänna sammankomst och offentliga tillställningar kommer därför ligga fast.
Socialminister Lena Hallengren med dystra besked, och däremellan hörde vi en expert på analys av avloppsvatten som förekom i Sveriges Televisions rapport. Ja, som sagt, beskeden är inte så upplyftande kanske. Sverige följer trenden i övriga Europa med ökande smittspridning, något som också gör att den aviserade lättnaden av restriktionerna på max 50 personer på publika evenemang inte blir av. Dana Porkumelian, besvikelsen var stor, inte minst från idrottsklubbar och kulturutövare. Han har varit besviken länge på det här. Är beslutet att låta restriktionerna ligga fast ändå klokt, tycker du?
Ja, det tycker jag. För att det tvingar kulturutövare och idrottsrörelser och alla andra vanliga dödliga som inte kan vara på kontoret för att deras företag är för stora och så vidare att komma på nya innovativa lösningar för att fortsätta sitt arbete. Om det finns någonting som är positivt med coronapandemin så tycker jag att det har lite revolutionerat sättet vi arbetar. Och förutom den biten så är det ju uppenbart nödvändigt att vi håller oss till de restriktioner som finns nu eftersom att smittan håller på att gå upp igen. Och jag tycker att Sverige har valt en väg där vi i förhållande till många andra länder har varit otroligt liberala och kritiseras väldigt mycket för det. Men vi har ju lyckats hålla oss på en nivå som inte överstiger våra grannländer som har varit mycket mer restriktiva. Och då tycker jag inte riktigt att det är klokt att liberalisera det ännu mer när vi ser att vi kommer att gå in i en period som kommer vara svår för oss.
Men hörde jag rätt? Du sa att vi har lyckats hålla oss på en nivå som inte har överstigit grannländerna. I avseende vad då?
Avseende antalet dödsfall per capita.
Ja, där ligger vi ju riktigt risigt till.
Jo, men vi ligger inte så risigt till som vi har fått kritik att göra.
Ja, vi kan återkomma till det. Anna-Karin, Vad tycker du? Man spårar ju en besvikelse hos både kulturutövare och idrottsklubbar och sådär. De tycker inte de får chansen att visa Nej. Hur ansvarsfulla de skulle kunna vara.
Nej, precis. Så det är... Jag kan, en del i mig kan känna att det är orättvist detta, därför att vi har lokaler som tar Malmö Opera exempelvis, tar in 1500 personer och de får då spela för 50, lika många som en liten kvartersteater eller något liknande får lov att ta in. Problemet är ju in- och utgång i de här lokalerna, så att där skulle man väl kunna sätta in större press på hur man bevakar det och då därigenom använda 30% av platserna i alla fall. Så
det
att
måste kultur... gå att arrangera på.
Ja, jag tänker det, men det, vi kan väl lite till man se det när vi går av och på. Jag flög hit exempelvis idag, och när man går på och av transport, att det oftast är det, fungerar det när man är i vagnen eller på bussen, men sen så är det när vi ska ut då, där står vi nära och flåsar på varandra. Mm. Så hade man kunnat ha ett regelverk eller instruktioner på hur detta ska skötas, så tror jag att man hade kunnat öppna upp en del av de institutioner som nu inte får chansen. Mm. Men jag lyssnade också idag på förskolelärare som uttryckte en väldig oro inför den trend vi nu ser i en stigande kurva, där de tvingas ta emot barn och ska hålla avstånd. Nu formulerar jag mig tokigt, tvingas ta emot barn, det är ju det som är deras arbete. Mm. Men om man har en 1,5-åring exempelvis och sitta och hålla honom eller henne i knät, och sen så konfronteras man med mamma och pappa när de kommer och hämtar och så. Det finns en massa olika situationer där som liknar den vi hade inom äldrevården tidigare, men där då barnomsorgen inte är omhändertagen på samma sätt eller över tittat på.
Mm, nej, det har inte varit, i alla fall tidigare sagt, att det inte har varit lika stor smittspridning där. Det kanske har börjat förändras lite grann. Men Anna, apropå kapitalism och så som vi pratade om tidigare, det verkar ju som att Ullared och liknande och Ikea och sådär, det är liksom heligt. Där ska man få trängas, för det är viktigt för ekonomin. Men Jonas Gardell ska inte få hålla show för 500 personer.
Ja, men alltså jag tycker det är väldigt tråkigt för de här branscherna. Det har ju varit en katastrof för dem. Kulturbranschen, scenkonsten, teatrarna och så. Men jag tillhör ju de som bitvis tyckte att Folkhälsomyndighetens och regeringens hantering var lite väl slapp under den dramatiska och dödliga coronavåren vi hade nu innan sommaren. Så jag tänker inte bara klaga nu på att man väljer att hålla i restriktionerna och att man också kollar på sätt att förfina de här verktygen, där man tänker sig att vissa regioner eller till och med vissa städer kan få striktare restriktioner om de exempelvis blir utsatta för större utbrott och så vidare. Jag tänker att det är klokt att hålla i restriktionerna. Precis som Dana sa, vi har ju haft väldigt liberala regler jämfört med många andra länder, och att man nu väljer hålla i de här liberalare grundreglerna tycker inte jag borde förvåna någon, när man ser nu tendenser på en slags andra våg.
Ja, det är skett ett visst skifte där de mest ilskna kritikerna mot Tegnell och den svenska strategin tystnade lite grann, och där Sveriges väg kanske ändå framstått som en mer långsiktigt hållbar. Kommer den där kritiken att växa igen, tror ni, nu när ändå smittotalen börjar öka?
Ja, det tror jag.
Nu, de vaknar igen. Han kommer ändra sig igen, han som har ändrat sig en gång redan.
Ja, inte ändra sig igen, men det kommer bubbla och koka lite. Är man en sån person som gillar att vara lite arg och lite missnöjd.
Mm. Ja, men jag tänker bara att det beror ju på. Alltså, det är många som väntar spänt för att se om den här andra vågen kommer och hur den kommer att utspela sig. Och om det blir så att Sverige kommer mycket lindrigare undan och att det är kopplat till den strategin man hade på våren, då tror jag att många kritiker kanske kommer dra sig undan och tillbaka. Men om det blir så att vi ser till exempel att det blir en andra våg som är mycket mildare och inte alls lika dödlig runt omkring i världen också, då kanske man frågar sig om det var så smart att ha liberalare regler när den här riktigt dödliga vågen, den första, gick igenom samhället i våras. Så att det
finns en komplikation i det också, och det är ju att vi har ju lärt känna sjukdomen på ett sätt som faktiskt inte gjorde där i början, vilket du skulle kunna hålla, man skulle kunna hålla så att säga den svenska strategin räkning för att man
har
var för liberal.
Man har fått in skyddsmaterial, vårdpersonalen har lärt sig hantera det här, man man har hittat sätt att behandla på ett bättre sätt. Så att, det är klart att när någonting är helt nytt, att det var liksom kaosartat när det fattades material, det fattades rutiner, det fattades kunskap. Så att med stor sannolikhet kommer det kanske bli en mycket mer hanterbar andra våg. Mm. Då är ju frågan verkligen hur man ska, vad ska utvärdera den strategi som vi hade i Sverige.
Apropå vad Dana sa tidigare, jag lät ju förstå att jag inte riktigt höll med. Alltså jag räknade lite på det här. USA har ju 210 000 döda och det anses ju vara en skandal och ett bevis för Trumps totala misslyckande.
Det värst drabbade landet.
Ja, bland de industrialiserade tror jag. Samtidigt innebär att de med sina 640 döda per miljon invånare bara är snäppet faktiskt sämre än Sverige som har 562 döda per miljon invånare. Okay. I Norge är samma siffra 48.
Mm.
Vad tänker du om det, Dana?
Nej, då tar jag tillbaka vad jag sa. Okay. Då är det jag som har läst fel.
Men i det du beskriver, Jörgen, så ligger ju problematiken i den svenska strategin som på ett sätt har varit framgångsrik och lyckosam, framförallt i att få fungera över tid. Alltså vi kan fortsätta arbeta, barnen går fortfarande i skolan och så vidare. Samtidigt som den här enorma fiaskot, riktig bottennotering med, som hände inom äldrevården, inte... Vi kan inte svära oss fria från det på något sätt. Och där är det ju, finns det ett politiskt ansvar som kommer på något sätt att behöva utkrävas i kommande valrörelser och liknande. Men jag hoppas inte att det glöms bort. Därför att det är ju där man har den blinda fläcken. Det där tänkte man inte på. Och där dog människor som inte hade behövt dö av den här
sjukdomen. Jag har kliat mig i huvudet över det där. Mm. För att de siffror, nu är de lite gamla, men jag tror inte de har förändrats så enormt mycket. Som jag har sett visar att det är drygt hälften av de som har dött på äldreboende. Vilket ju då innebär att hälften inte har gjort det. Det är alltså personer som inte har dött som har på äldreboenden. Och det är siffror som inte skiljer sig jättemycket från andra länder, till exempel våra grannländer. Så den här att det var bara äldrevården som är problemet, är inte det lite av en förenkling? Alltså, är det verkligen bara så? Vad säger ni?
Så väl inläst på siffrorna är jag inte.
Vi har inte fått siffrorna över hur det står till med hur gamla folk är.
Men om man lyssnar till de som berättar om att hur det var att ha någon inom äldrevården som drabbades av detta och hur sjukvården hanterade det och hur kommunikationen gick till och hur de fick sin diagnos och vad som skedde per telefon eller inte och så vidare, så finns det ett antal punkter där den svenska sjukvården och omsorgen fallerade och där man lämnade människor i sticket och där man inte fick ta farväl på det sätt man hade fått om personen i fråga inte fått corona just där och då.
Det är odiskutabelt. Ja.
Man blev inte involverad i besluten heller angående en anhörige. När det skulle ges palliativ vård och när det bestämdes att men den här personen går inte att hjälpa längre.
En hand sträcks upp i Malmö.
Nej, men jag håller med dig, Jörgen, att man måste ställa de här frågorna, för att jag tror att man gör det alldeles för lätt för sig genom den här berättelsen man hör egentligen från oppositionen och från regeringen och från alla håll, att allt annat var fantastiskt och perfekt och sjukvården klarade det och strategin var rätt. Det enda stället det fallerade var äldreomsorgen. Jag tror att vi behöver en mycket djupare analys än att bara skylla hela den katastrofen som det innebär, alla de här människorna som förlorade livet i den här pandemin, att den bara skylls på kommunerna och äldreomsorgen. Mm. Utan jag tänker att det behövs en mycket djupare liksom, utvärdering av alla aspekter.
Vi hoppas att myndigheterna bidrar med den data vi behöver för att kunna bedöma det. Det här får bli en shoutout till berörda myndigheter. Ge oss siffrorna så vi kan tänka själva. Det gillar vi ju här på kvartalet. Det blir dags för det sista ämnet i veckopanelen och då ska vi utrikes.
I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Don't let it take over your lives. Don't let that happen.
Ja, det gick inte så många dagar från beskedet om att president Trump hade smittats av coronaviruset till det att han skrevs ut från sjukhuset och uppmanade det amerikanska folket att inte vara rädda för viruset och inte låta det dominera deras liv. Och denna dramatik alltså med mindre än en månad kvar till valet. Vad säger panelen? Var det dumdristigt eller inspirerande det här agerandet från Donald Trump, Anna?
Ja, han verkar ha någon slags sån här positive thinking-teori, att om man tänker positivt så kommer man undan till och med en pandemi. Nej, men jag tycker ju nästan Donald Trump blir liksom allt mer bizarr ju desperatare han blir nu inför valdagen som närmar sig. Ett exempel är i natt hade han ringt in till Fox-kanalen från Vita huset och liksom i direktsändning helt okontrollerat babblat i nästan en hel timme. Och bland annat hade det varit väldigt viktigt för honom att säga att han är i perfekt fysisk form och att han också är extremt ung. Och att därför är han väldigt lyckligt lottad. Och Trump är alltså 74 år, han är överviktig och han har hjärtproblem. Men nej, han försäkrade att han kunde ha lämnat sjukhuset liksom efter en dag. Så frisk och ung är han. Och jag tror att det här är en effekt av att Trump har någon slags förakt egentligen för svaghet. Han har någon slags macho-attityd som hör hemma på 50-talet där liksom det är fult att vara sjuk och fult att visa sig svag och så vidare.
Mm. Vi tar den vidare till Dana. Håller du med om beskrivningen?
Alltså framförallt är det kanske fult att vara president men lida av en dödlig sjukdom där folk ifrågasätter när man kommer trilla av pinn eller inte. Så jag tror det är nog mer det han är så orolig för. Jag tror absolut att han har väldigt stora problem med förhållandet till sin manlighet och sin machoism. Man har ju sett flera gånger att han bedyrar att hans händer är jättestora och att hans andra delar också är jättestora. Så visst,
little
visst,
Marco.
Ja, men precis. Visst finns det saker att jobba på där, men jag tror framförallt det är att han verkligen vill övertyga amerikanska folket att han är fit for fight och redo för four more years. Så att den här lilla förkylningen han har fått ska inte få några väljare och inte välja honom.
Anna-Karin, den andra kandidaten då? Är han så bra? Alltså, det står ju mellan Biden och Trump och de har ju sina pros and cons,
ja,
båda
nej,
två.
Nej, det är...
Framförallt är han väldigt gammal ju.
Mm. Ja,
ännu äldre.
Jo, nej, men det blir ju någon... Den här demonstrationen Trump gör nu understryker ju skillnaden i utstrålning och i livfullhet de emellan ännu mer naturligtvis. Men det Anna sa tidigare om att han hade gått läst någon bok om positivt tänkande, jag tror inte det räcker. Han har ju någon megalomani i sig som driver detta. Och jag tycker det är intressant att jämföra hans attityd till corona och det faktum att han drabbades av det med Boris Johnsons tal när han kom hem från intensivvård förvisso. Men den ödmjukhet han höll tal med eller utifrån och hur han nämnde de som vårdat honom vid namn och han hade koll på var de bodde, var de kom ifrån, medan Trump talar om att vi har great nurses, great doctors, great everything.
Great engineers.
Ja, precis. Okay. Men samtidigt så fortsätter han ju på den linje som han har varit väldigt framgångsrik för honom, nämligen att tala direkt till sina väljare via Twitter eller så som beskrevs här tidigare att han ringer in och talar via Fox News och håller ett tal där. Han talar direkt med dem som tror på honom och som då han hoppas ska välja honom en gång till. Och det är ju det som har varit hans framgångskoncept.
Vi har en väldigt tajt dialog skulle jag våga påstå med vår publik. Och varje gång vi publicerar någonting som är kritiskt mot Trump så finns det en viss grupp som blir jätteirriterade och skriver att vi har inte fattat någonting och nu är ni precis som de andra och sådär. Kan det återspegla att Trump faktiskt inte riktigt beskrivs rättvist i svenska medier för att han är så lätt att tycka illa om och han är så långt ifrån det som vi i Sverige hyllar och sådana värderingar som många har här. Vad tror ni?
Jag tror att det är så. Jag tycker att man kan absolut ha en förståelse för den irritationen som ni då också får ta emot. Där det filtreras det som de utsnitt vi får ta del av hans tal eller av hans utspel sällan är till hans fördel. Även om det fanns något i det talet som skulle kunna vara vettigt att höra också och vara vettigt i sitt innehåll. Och det är ett stort problem att man så att säga. Och det är precis det som banar
banar väg för att det kommer någon sådan av Trumps karaktär som slår an den, på den strängen och vill kommunicera direkt och säger att lita inte på media, lita bara på mig, lita bara på det ni får direkt från mig.
Enemy of the people, kallar han ju medierna ibland. En grej, jag ska snart släppa in dig Donna, men en grej som fick mig att tänka på det här var att George W. Bush led ju av lite samma sak, att han var väldigt impopulär i Sverige och jag uppfattade honom som begränsad och lite småkorkad ända tills jag såg en dokumentär som inte var gjord av svenskar om honom. Han var en helt annan person. Han var både rolig och smart och liksom verbal. Så att det gav mig en liten tankeställare.
Reagan kan man väl säga ungefär samma sak om. Ja. Att där historien, där tiden efteråt, ju längre tid som har förflutit, desto fler nyanser framträder på något sätt i vad han gjorde. Och där man i den svenska skildringen av honom, gäller Thatcher också för den delen. Vi ser ju vilken sida av blocken här, politikerna som räknas upp, tillhör. Jo. Det skulle ju kunna finnas någonting där som är ett problem.
Jag tänkte vi skulle hinna med... Dana, du får säga något först, sen ska vi hinna med det jag vill hinna med.
Alltså självklart så finns det ju så två sidor av varje personer, även personer som Trump. Jag tror att det som gör att vi svenskar har så svårt för Trump, det är för att Trump kan mobilisera en fanatism som vi är väldigt ovana vid här i Sverige. Våra politiker här i Sverige, förutom nu kanske bara på de två, tre senaste åren, liksom, om man nämner exempelvis då Hanif Bali, som kan mobilisera stora grupper som bara lyssnar på honom och som tycker att alla andra myndigheter och alla andra tidningar beskriver inte verkligheten som den är. Det är vi väldigt ovana vid och jag tror att det är där vår, vad heter det på svenska?
Fientlighet, animositet.
Ja, men vi är väldigt svårövertalade. Ja. Även om Trump gör någonting bra, till exempel skapar det här fredsavtalet, så är det fortfarande så här, men det är Trump vi pratar om. Liksom.
Det som gör att veckans vicepresidentdebatt beskrivs som den viktigaste någonsin, det är ju åldern och kanske också sjukdomsstatusen på presidentkandidaterna. Vi ska ta och lyssna på ett litet utsnitt av den debatten där naturligtvis coronahanteringen blev det segment där det hettade till mest. Det är republikanen Mike Pence mot demokraten Kamala Harris.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here's the thing. On January 28th, the vice president and the president were informed. And they knew what was happening, and they didn't tell you.
Thank you, Senator Harris. Vice President Pence, why is the U.S. death toll as a percentage of our population higher than that of almost every other wealthy country?
And our nation has gone through a very challenging time this year. But I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first. Before, there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done, and that was he suspended all travel from China, the second largest economy in the world.
Mike Pence versus Kamala Harris alltså. Ja, det här var ju en helt annan typ av debatt än den vi såg mellan Biden och Trump. Anna, såg du den för det första eller såg du delar av den åtminstone?
Jag såg faktiskt hela häromdagen.
Vad tyckte du?
Ja, alltså den var ju sebar med tanke på den tonen som båda vicepresidenterna höll. Och jag tycker... Alltså Pence, vicepresidenten Pence har ju en helt annat sätt att bete sig än president Trump. Han är också liksom, han är respektfull till och med mot Kamala Harris som är demokraternas vicepresidentkandidat. Och då hamnar ju också på något sätt sakfrågorna i centrum och inte de här personfrågorna. Så det var en intressant debatt att se och jag förvånades faktiskt över att Pence var så bra på ett sätt, på det sättet att han lyckades väldigt lugnt och metodiskt liksom framföra de här, vad ska man säga, högerslängarna mot Kamala Harris, som jag tror många på högersidan uppskattar och tror på. Så att jag tyckte nästan att Pence vann rent vad ska jag säga, debattmässigt, även om jag inte håller alls med på något sätt i sakfrågorna.
Nej, men en sak som slog mig, som ju brukar moderera samtal, var att den här moderatorn, som var en tidningsjournalist vad jag förstår, eller i alla fall från USA Today, hon ställde frågor som de helt ignorerade. Mm. Fullständigt, alltså de svarade nästan aldrig på hennes frågor. Var inte det lite konstigt?
Jo, jag tänkte på det också. Och jag håller med hur Enna beskriver debatten i övrigt. Men det som irriterade tittaren är ju att hennes frågor ignoreras. Och att de också struntar i tidsangivelserna eller tidsramen de har till sitt förfogande. Och jag tror att moderatorn fick avbryta dem lika många gånger ungefär. Va?
Men hon avbröt dem aldrig med krav på precision eller att de ska svara på frågan. Utan det var bara tiden ute.
Tiden är precis. Jo, i några fall gjorde hon ett försök att komma tillbaka till samma fråga, men med noll resultat kan man säga.
Mm. Vad säger du, Dana? Har du följt det där åtminstone snacket efteråt?
Jag såg Trump och Biden-debatten. Jag har inte hunnit se Pence och Kamala.
Den första skapade inte mer smak direkt? Eller?
Nej, alltså jag... Ja, jag såg den till och från under en förmiddag och jag tror att det hade varit väldigt kul att filma mig under den upplevelsen, för jag tror att min haka liksom låg någonstans i brösthöjd hela tiden.
Ja, man trodde inte sina ögon.
Nej, och öron inte heller. Men jag är inte förvånad över att jag hör mina medpanelister här tycka att Pence gjorde bra ifrån sig. Jag har alltid fått ett intryck av honom att han är den läskiga egentligen, det är inte Donald Trump.
Vad lustigt att du säger det, för jag tänkte också att någon som är så kontrollerad och djupt troende och konservativ...
Tänk så här, du lyckas vara vicepresident åt den mest kontroversiella figuren, presidenten med den kortaste stubinen i amerikansk historia. Du lyckas göra det utan att få sparken och utan att ha någon jättekonstig skandal själv, och folk tar dig på allvar. Alltså jag har alltid sett någon som slags här Frank Underwood-typ i House of Cards. Jag tror att om Trump blir vald och han trillar av pinn av någon anledning, ett, det kan vara Mike Pence som gjorde det. Det är bara en sak. Men två...
Mike Pence är inte här och kan försvara
sig. Nej, jag vet. Men du har sett House of Cards.
Absolut.
Liksom. Ja, men jag tänker att
till och med original.
Ja, men jag tänker att han agerar lite sådär. Och sen, jag vet inte så mycket om Mike Pence, men jag får bara den här vibben från honom att den här killen, han är farlig.
Intressant. Vi får väl säga då för konsekvensneutralitetens skull att det är ju från ett libertarianskt, ett liberalt perspektiv som Mike Pence är obehaglig. Många kan ju tycka om hans starka kristna tro.
Nej, jag menar, jag tror att han är liksom, alltså jag känner att han är otroligt intelligent, han är väldigt poised, han är väldigt statsmannamässig, men jag vet inte, jag får bara den...
Det är personligheten.
Ja, men båda två klarar ju ut att ta sig an dem, inte frågan specifikt, men temat som berördes, svara på den sakpolitiska dimensionen i det och sen också lyfta det till att synliggöra vilken ideologisk skillnad som ligger i det svaret. Mm. Så att man ser, hur ser man på samhället här? Hur ser man på individen? Hur ser man på statens roll och så vidare? Och det var ju någonting som inte överhuvudtaget fanns i den första debatten.
Nej.
Men som de klarar båda två väldigt bra.
Ja, de är ju väldigt skickliga retoriskt båda två, verkligen. Vem vinner valet då, tror ni? Kort.
Biden.
Du tror det?
Ja,
Dana tror på Biden. Ja, du
jag
har
tror
ju opinions...
Trump vinner.
Du tror det?
Ja, det, och med den motiveringen att det ser ungefär likadant ut om man tittar på staterna.
Mm.
Det är fortfarande, det är Michigan, Wisconsin och Arizona som är oklara.
Swing states.
Ja.
Mm.
Och det handlade om tre delstater förra gången där han, det var Michigan, Wisconsin och Pennsylvania som Trump tog hem elektorsrösterna i.
Mm. Jag tror att på antalet röster vinner Biden, precis som Hillary vann.
The popular vote.
Ja.
Men
jag...
Det är inte det som är
matchen. Jag är inte så bra på att gambla. Så när jag gamblar brukar jag förlora. Så jag säger väl att Trump vinner då.
Okej, vad säger den där?
Alltså jag vågar inte gissa. Efter förra valet 2016 och den chocken som man upplevde den där morgonen när det var helt igensnöat i Stockholm och hela världen typ föll ihop, känns det som. Så att jag tror absolut Trump har en chans att vinna och därför vågar jag liksom inte spekulera i det här utfallet alls.
En tanke jag har är att Biden skulle kunna falla på att han inte lyckas mobilisera folk att helt enkelt gå och rösta, även om de skulle ha röstat på honom, om de gick och röstade. Det tror jag är det stora hotet mot en demokratisk valseger.
Ja, alltså det som Trump återigen är otroligt bra på, det är ju att mobilisera sina väljare. För de har ju en lojalitet och en fanatisk ådra gentemot sin ledare som Trump ändå är, vilket ja. Biden inte är.
Ja, märkligt nog har han lyckats framställa sig som en underdog trots att han är USAs president.
Ja.
Det är en prestation i
ja,
sig.
Ja, verkligen.
Vi ska hinna med att prata kort om veckans person eller veckans ord eller veckans citat. Vad säger Anna? Har du något?
Alltså jag har ju då valt en siffra. Veckans siffra är 82 miljarder kronor.
Det är mycket pengar.
Ja, och det är vad SDs budgetförslag om helikopterpengar till alla svenskar skulle kosta statskassan.
5 000 till de små och 10 000 till de stora.
Precis, ja. Alla svenskar oavsett ska få lite helikopterpengar slängda över sig av staten. Problemet är ju bara att 82 miljarder kronor är otroligt mycket pengar och att det är en otroligt dyr och väldigt ineffektiv åtgärd för att stimulera ekonomin.
Man kan köpa mycket lyrik. För de pengarna.
Ja, och mycket vård, skola, omsorg, rättsstat, polis och kriminalvård också. Så att, ja,
82 miljarder, veckans
anmärkningsvärt.
Siffra. Anna-Karin, har du någon siffra person?
Jag har också en siffra.
Okay.
Ett årtal faktiskt.
Jaha.
Sommaren 1985. Har ni sett den serien?
Nej.
Det ska ni göra.
Heter den så?
Sommaren 85. En fantastisk dramakomedi. Som
svensk?
SVT. Aha. Som handlar om tre generationer kvinnor. Som utspelar sig 1985 då på sommaren, där vi har en 15-åring som åker till Hastings på språkresa, en mamma som vill åka till Korfu men inte kommer riktigt dit och träffa någon kanske, och en mormor som är en bevakande själ som går och vattnar blomväxter och håller koll på alla i bygden. Den utspelar sig på svensk landsbygd eller en liten tätort. En fantastisk återblick tillbaka för de som fanns 1985. Jag var 9 år då.
Jag var 15 år då.
Ja, men då kanske du var du i Hastings?
Nej.
Nej. Titta på den. Den handlar om lust och liv och frigörelse och förändring.
Ett tips som har ett årtal. Verkligen. Vad säger Dana?
Jag har ett veckans citat.
Och hur lyder det?
Den lyder ingen deg, inget kneg.
Och vem har sagt det och vad betyder det?
Det sa min målare som kom och målade fönstren i mitt vardagsrum.
Och du vill inte betala?
Jo, det, givetvis. Men vi började prata om politik, han och jag. Det var tredje dagen han kom dit, för liksom färger måste torka och sådär. Och sen så sa han så här, jobbar du också hemma nu under pandemin? Så ja, det gör jag. Vad jobbar du med? Jag är jurist. Ja, okej. Och så av någon anledning kom in på politik. Och sen så frågar han vad jag tillhör och jag förklarar det. Och så säger han att så här, jag har en åsikt. Och jag bara, okej. Ja, ingen deg, ingen kneg. Och jag tyckte det var så fantastiskt. Det fastnade. Och det inspirerade faktiskt en text som jag har skrivit, en krönika som kommer komma ut i en tidning där jag har fått ett nytt skribentuppdrag.
Ah.
Så det får läsarna gärna.
Ja, det håller vi utkik efter. Då gratulerar vi dig till det nya uppdraget och tackar för din medverkan i veckopanelen. Dana Porkomelian, jurist och liberal skribent. Tack så mycket. Och Anna Gerin, utredare och biträdande chef på Tankesmedjan Katalys. Stort tack till dig. Och Anna-Karin Wundhamn, författare och doktor i pedagogik. Likaledes stort tack till dig. Och tack till alla er som följer oss. Jag vet att ni är många, jag vet att ni är engagerade. Jag vet att många av er har som lördagsrutin att äta frukost och lyssna på veckopanelen och bli lite orienterade och underhållna om veckan som gått. Fortsätt med det och sprid gospeln till alla ni känner om ni tycker att Kvartal är bra. Och glöm förstås inte att tänka själv, det ska man alltid göra. Jörgen Wittfeldt och Kvartal, tacka för oss. Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.